Det jag ska prata om här är den lite mer icke-tekniska delen av det som vi jobbar på här i Sverige sedan ett år tillbaka på DNS-sektorn. Och sen så när jag pratar färdigt så ska Jakob prata lite mer om den tekniska delarna. Jag ska inte prata så mycket om hur DNS-sec fungerar här. Jag pratade på internetdagarna för ett år sedan och några av de grejer jag sa då kommer återkomma här i början. Så att de av er som lyssnade på mig förra året får jag hoppas ha överseende med det. Varför ska vi ha DNSSEC? Det grundläggande grejen är att den DNS-infrastruktur vi har idag, den är känslig för manipulation. Det finns inga skyddsmekanismer i form av kryptografi eller skydd för överföringar. Det här gör att det för två parter som kommunicerar, som använder sig av DNS för en tredje part, så kan man manipulera informationen när den skickas över internet. Man kan också gå in i själva DNS-infrastrukturen och manipulera DNS-serverna så att de skickar ut felaktiga data. För att lösa det problemet så jobbar man inom ITF med att en utökning av DNS som man då kallar för DNSSEC. Och här använder man sig av kryptografiska nycklar och signaturer och ändringar i DNS-standarden för att skapa det här skyddet. Och som en tilläggs, som ett bonus här, så följer då också att i och med att man har skapat inuti DNSSEC en infrastruktur för distribution av de här säkerhetsmekanismerna, så går även att stoppa in distribution av andra typer av säkerhetsdata. Och jag räknar upp några exempel här. IPsec är det som ligger närmast till hand. SSH, en implementation av nyckeldistribuering via DNSSEC för SSH finns. Och det som ligger nära till hands att åka snålskjuts på DNSSEC, det är för säkerhetsinfrastruktur som är hostbaserad, alltså att datorer som vill distribuera nycklar sinsemellan, det ligger i första hand då. Sen är det klart, det går även att stoppa in nycklar som tillhör människor, till exempel nycklar för kryptering via post. Men det är framförallt den här distributionen av hostbaserade nycklar som är intressant. Om man bara tittar på den här första delen, att göra DNS-säkern, eller förlåt, att göra DNS-en som finns idag säkrare, så finns det synergieffekter att vinna på det. Det här har jag tagit ett exempel från en ETF-draft som handlar om LDAP. Den här draften handlar om hur man med hjälp av SRV-records i DNS ska kunna lokalisera LDAP-servrar på internet. Draften beskriver hur man ska gå till väga. Och i slutet på det dokumentet så finns det en notis vad det gäller säkerheten. Och det här tolkar jag, den här meningen, eller de här två meningarna tolkar jag som att man i den här draften pekar på och säger att åtminstone stora delar av det vi beskriver här blir inte säkrare än själva DNS-infrastrukturen. Eftersom dagens DNS-infrastruktur är ganska sårbar och osäker, så tjänar det här förslaget på att DNS blir säkrare och ytterligare en anledning till att köra DNS-SEC. Jag tror att det går att hitta fler sådana här exempel bara man letar lite mer. Här är det som jag inte ska prata speciellt mycket om idag. Jag tänker inte prata så mycket om hur DNS-SEC implementeras. Jag nöjer mig med att säga att man har nya poster som man stoppar in i DNS. Och de två viktigaste posterna är keyposten och sigposten. Keyposten innehåller en nyckel, en RSA eller DSA-nyckel, en publik nyckel alltså, som används i ett asymmetriskt krypto. Det asymmetriska kryptot används för att framställa signaturer, och signatursposterna signerar andra poster, till exempel vanliga A-records i DNS. Och på så vis så kan man som mottagare av både SIG-post och en vanlig A-post, till exempel en A-post, försäkra sig om att A-posten är omanipulerad på vägen. Och det är väldigt mycket det det handlar om här, alltså att säkerställa att saker och ting inte har blivit manipulerade. Det finns även en del andra poster som Jakob ska prata mer om sen. För att realisera det här så använder man sig av olika trebokstavsförkortningar. Då RSA, DSA är några exempel. Det här är kryptoalgoritmer och algoritmer för kryptografiska checksummor. De algoritmer som används är det som vi i Sverige ofta kallar för starka algoritmer. Alltså asymmetriska krypton på nyckellängder mer än på nyckellängder för RSA på 1024 bitar eller mer. MD5 har en nyckellängd på 128 bitar, SHA 160 bitar. Det här är förstås valbart, men det finns ingen, det finns inte någon traditionell 40 bitars begränsning som vi hade för några år sedan i många kryptoprotokoll. Det som gör DNSSEC väldigt intressant är att vi åker snålskjuts på världens största distribuerade databas. Det finns ingen annan databas som är distribuerad utöver DNS som man har praktiska erfarenheter av och sett fungera i så stor skala. Och det som är intressant för oss det är då att man stoppar in nycklar i den här infrastrukturen. Då får man världens största distribuerade nyckeldistributionssystem. Om man tittar, jag har gjort en enkel jämförelse här mellan det vanligaste fallet av kryptosystem som vi använder oss av idag, till exempel när vi surfar in på bankerna för att göra våra banktjänster. Man köper ett certifikat, det är alltså webbexemplet till vänster. Man köper ett certifikat ifrån någon stor certifikatleverantör. Det finns ett 15-20-tal stycken som följer med i Netscape-läsaren och Internet Explorer. Och de här CA-företagen, de säljer alltså certifikat till olika företag och till dessa företagsdatorer. Då man får en tvålagerstruktur så att säga. Om man jämför här med DNS-säckfallet där varje ny dotterzon har alltså samma möjlighet att signera sitt eget och andras data som den förälder som man har fått förtroende via en signatur från. Överst på den här pyramiden så finns rootname-servrarna då. Om man tittar på hur det här skalar i sidled så ser man att var som helst i den här pyramiden så kan man bryta ut en topp och säga att min tillit till den pyramiden den börjar här, till exempel vid namn.se. Jag kan ta den publika nyckeln för namn.se och stoppa in i min egen resolvande name server och säga att här börjar min tillit. Eller så kan man säga att tilliten börjar i SS-zonen så att man får en helt annan flexibilitet i vad man vill ha tillit till. I webbfallet så är det fortfarande en nästan platt tvålagersstruktur. Och det är väl, rätta mig nu om jag har fel, men det är väl så med mycket av det som är vanliga PKI. I den vanliga PKI-världen så ska man lita på en CA i toppen som ska vara allenarådande. I DNSSEC fungerar tilliten i större utsträckning så att man i sin egen resolver själv bestämmer var man vill att sin tillit ska börja. Man kan låta tilliten börja på flera olika ställen parallellt. Som i det fallet vi ser här så skulle jag kunna säga att min tillit börjar både på namn.se och localhost.se, men jag har ingen tillit för SC eller rootzonen. Nu ligger det till så här att DNSSEC har hållit på i några år och en kille som har varit med väldigt länge, han är en amerikan, han heter Ed Lewis, han jobbar på Network Associates ja. Och han sa en grej som jag och Jakob har snott som vi tycker är väldigt klok, och det är att det är väldigt många som tycker att det är viktigt och det är många som pratar om det också. Men det är väldigt svårt därför att det här handlar om alla de traditionella problem som dyker upp vad det gäller PKI. De dyker upp även i DNSSEC. Och vi kan också konstatera att det är omoget som det ser ut just nu. Standarden har, de tekniska detaljerna håller fortfarande på att ändras. Hur ser det ut i Sverige då? När jag var här för ett år sedan så var alla jag pratat med, alla jag jobbade med då väldigt optimistiska. Vi kan konstatera nu ett år senare att det här kommer att ta längre tid än vi trodde. Vi trodde då att vid den här tiden nu idag så skulle vi vara upp och rullade med åtminstone någon slags halvskarp verksamhet i Sverige. Så är inte fallet. Det här betyder inte att vi inte tycker att DNSSEC, alltså vi tycker fortfarande att DNSSEC är bra. På den punkten har vi inte ändrat oss. Tvärtom så har det arbetet vi har lagt ner på mer och mer pekat på att vi är övertygade om att det här är någonting som är väldigt nyttigt för väldigt många. Det finns standardändringar, Jakob ska prata mer om det här sen. Summan av kardemumman är att vi har insett att för att det här ska bli någonting så måste man vara väldigt envis. I Sverige jobbar vi så här att I-stiftelsen har kört tre grupper. En teknikgrupp, en administrations- och juridikgrupp och kanske i framtiden också en grupp som ska marknadsföra det här. Alltså skapa intresse i svensk näringsliv för att man ska köra det här. Förhoppningen, tror jag, är väl på något vis att man vill att Sverige ska bli duktiga på det här med DNSSEC. Jag jobbar i den här gruppen till höger som heter Admin och juridik och Jakob jobbar i den här teknikgruppen. Och vi är inte så många, det är jag och Jakob och Iman är med då och då också och är ytterligare en jurist. Men det är ingenting som hindrar att vi vill ha in mer människor som jobbar här. Vi är framförallt intresserade av att få in fler medlemmar i en DNSSEC-testzon som heter sigz.net. Prata mer om det sen. Jag brukar dela upp saker och ting i olika abstraktionsnivåer när jag ska jobba med det. Och det som är längst ner i den här stapeln av abstraktionsnivåer är det som är maskiner och det som är längst upp i det som är nära människor. Längst ner så kommer TCP/IP. Och för att DNSSEC ska bli en bra tjänst, alltså att den ska fungera på ett säkert sätt som många människor litar på, så måste säkerheten i alla de här lagrarna vara goda och fungera. Så längst ner så ingår sådana här saker som att de system som hanterar DNSSEC, de måste vara skötta på ett säkert sätt. Det måste vara svårt för att kunna bryta sig in i de här datorerna. Det måste finnas backuper när hårddiskarna kraschar och så vidare. Så säkerheten där måste vara tillfredsställd. Nästa nivå, där pratar vi om DNS och det vanliga DNS-protokollet och sen DNSSEC-protokollet. Här jobbar Jakob väldigt mycket. Protokollet och standarden håller på att ändras. Det sker väldigt mycket här. Och i och med att man gör de här protokolländringarna så måste man också ha i bakhuvudet att protokolländringarna måste fortfarande vara säkra. Du har diskuterat väldigt mycket om alltså DNS-poster som definierar icke-varande, no eller next-poster. Och där, när man förändrar dem så gäller det att hålla tungan rätt i mun så att man inte inför säkerhetsproblem. Det är mycket, mycket svårt att designa säkerhetsprotokoll på teknisk nivå. Det finns mig veteligen inga formella metoder för att bevisa en metod eller bevisa att ett säkerhetsprotokoll för kommunikation är säkert. Utan det är väldigt mycket hantverk och konst som ingår i det här, erfarenhet framförallt. På nivån ovanför här så kommer hjälpprogram. Alltså om man har en DNS-server, man ska signera om alla nycklar man har i den här DNS-servern i Sverige. För SC-zonen så är det någonstans kring 100 000 barn som ska signeras. I komzonen så är det runt 20 miljoner poster som måste signeras om. För att det här ska fungera så behövs det hjälpprogram. De finns inte idag. Och här hoppas vi i Sverige på att vi ska kunna vara en del av den här tekniska utvecklingen. Och kunna vara, att vara duktiga och kunniga på det. Men också kunna styra utvecklingen på ett sånt sätt så att det passar oss och de förutsättningar vi har. På nivån ovanför den tekniska skötseln så kommer sådana saker som administration och juridik och så vidare. För att det här fungerar, för att det ska vara säkert så måste ju nyckelutbyte mellan olika parter göras på ett säkert sätt. Och det innebär att administrationen måste vara väldefinierad och säker. När saker och ting går fel så måste det finnas regler för att hantera felen, men det måste också finnas ett juridiskt ramverk för att hantera felet så att alla inblandade parter förstår hur man ska kunna hantera en eventuell konflikt. Alla de här fyra nivåerna som jag ritat upp här, det är de problem som uppstår här, det är väldigt mycket av de problem som uppstår kring en vanlig PKI. Men vi har vissa förutsättningar som är speciella då för DNSSEC. Till exempel så ska inte det här kosta speciellt mycket för de som är inblandade. Några hundra kronor per domän i Sverige är den maximala kostnad vi pratar om. Det måste alltså vara billigt. Och det är något som skiljer sig väldigt mycket från andra PKI runt om i världen. Vi pratar väldigt, när vi pratar om administration, avtal, regler och juridik för DNSSEC, så pratar vi väldigt mycket om fyra parter. Det är en innehavare av en domän, det är ett ombud som förmedlar rättigheterna till domänen, till innehavaren. Det är en operatör som kan driva DNS-servrarna då. Och sen är det svenska registret, Nikas. De här parterna måste kommunicera. Och jag ska prata om två olika sorts kommunikationer. Det första är kontraktförhållanden och det andra är den tekniska elektroniska kommunikationen. Tittar vi på den här bilden så kan ni se att DNS-operatör kan lika gärna smälta in i innehavaren. För stora svenska industriföretag, så de kör ju sina egna DNS-servrar. Så de har ingen DNS-operatör, de gör jobbet själva. I andra fall så kanske det är så att många DNS-operatörer är också ombud. De stora svenska ISP:erna till exempel har ombudsverksamhet. Det finns runt 300 ombud i Sverige. DNS-operatörerna är intressanta därför att det finns några få väldigt stora som har tusentals domäner. Och sen så finns det ner till DNS-operatörer som bara är en. Det är en stor spridning där. Får jag fråga, hur många ombud och DNS-operatörer finns det i publiken idag? Kan ni räcka upp en hand? DNS-operatör eller ombud? Inte så många, alltså. Okej. Kontraktförhållandena då, de är väldigt starka mellan innehavaren av en domän och Nikasse. Det finns ett starkt kontraktförhållande mellan ombudet och Nikasse. Innehavaren och DNS-operatören skriver ju också, har också ett starkt kontraktförhållande. Det är inte fullt lika starkt, tror vi, mellan innehavaret och ombudet. Inte som det ser ut idag i alla fall. När man har skaffat sin domän så har man inte speciellt mycket med ombudet att göra längre, utan det är mest kommunikation direkt mellan innehavaren och Nikasse. Och det är inte speciellt starkt kontraktförhållande mellan DNS-operatören och Nikasse heller på det juridiska administrativa planet. På det tekniska planet ser saker och ting lite annorlunda ut. Här ser det helt plötsligt ut så att Nikasse, alltså svenska registret, kommunicerar väldigt mycket med DNS-operatören. Däremot så kommunicerar man inte speciellt mycket med ombudet längre. Mycket teknisk kommunikation mellan innehavaren och DNS-operatören. Varje ny dator måste ju petas in i DNS:en och innehavaren. Ja, det kanske är en orättvis bild. Det är kanske inte så mycket kommunikation mellan innehavaren och Nikas. Ja, det är svårt att säga exakt. Någonting åt det här hållet kommer det se ut i alla fall, tror vi. Även om det inte är skrivet i sten på långa vägar. På det juridiska planet så har vi upptäckt att vi måste ta hänsyn till konsumentlagstiftningen. Och det här är lite uppvaknande för mig. Jag har hållit på med internet i väldigt, väldigt många år. Och det man jämt pratar om internetvärlden, eller har gjort i alla fall, det är best effort. Och det är väldigt mycket det här, vi gör så gott vi kan-tänkandet som har gjort att internet har blivit stort idag. Vi skickar iväg, och det här genomsyrar allting, vi skickar iväg ett IP-paket i ett system och så hoppas vi att det når fram. Och når inte fram, ja, då får vi skicka ett till då. Och så hoppas vi att 90% någonting av paketen kommer fram. Och då kommer ju våra TCP, vår kommunikation för TCP, att fungera. Den jurist som vi har med oss och som jobbar på det, han säger att det här stämmer inte riktigt överens med svensk lagstiftning. Det finns vanliga konsumenter som har domäner i Sverige idag. Det är möjligt att de kommer att få domäner direkt under S-zonen så småningom. Det vet man inte om. Och då börjar helt plötsligt konsumentlagstiftning gälla. Och då uppstår den intressanta situationen att om en vanlig konsument använder DNS-säck för distribution av sina nycklar, säkerhet då, mellan sina, till exempel e-post mellan sina vänner, och sen så gör det svenska registret ett fel, vad är det för juridiska mekanismer som träder i kraft då? Och det handlar om här då, tror jag, är att vi måste ställa upp ett rimligt skydd för konsumenterna, så, och det måste bygga på rimliga förväntningar. Vi hade tänkt definiera ett dokument och vi talar om målgrupper och tillämplighet för DNS-säck, svenska domänens innehavare alltså. Och vad ni kanske måste ha för åtaganden vad det gäller skyddet av nycklar, det tekniska administrativa åtagandet man gör. Vilket ansvar man tar på sig och sen också vilket finansiellt ansvar man tar på sig. Alltså, blir det skadeståndsskyldighet? Vad anser man sig då ta för finansiellt ansvar från Redis sida? Och där måste det då stå i proportion till en avgift man betalar då, några 100 kronor per år. Där måste definiera skriften och det är någonting vi jobbar på. Jag talade tidigare om att det måste vara en säkerhetsarkitektur sett ur ett helhetsperspektiv, och det här gör att alla länkar i kedjan måste vara lika starka, eller någorlunda jämnt starka kanske jag ska säga istället. Och det är väldigt svårt att göra på ett bra sätt. För att det här fungera i praktiken, för att bygga den administrativa delen, så måste vi automatisera hanteringen. Och det jag pratar om framförallt här är nyckelutbyte mellan det svenska registret och de domäner som finns i Sverige. Men domän skapar en nyckel. Den nyckeln måste skickas in på något sätt till NIC.se. Där ska den signeras och sen ska den stoppas in i DNS-infrastrukturen. Hur gör man det på ett skalbart och säkert sätt? Och det går bara att göra genom att man automatiserar det. Och vi pratar om här alltså att svenska domäninnehavare stoppar in nyckeln i någon slags elektrisk gränssnitt, till exempel ett webbgränssnitt där man skickar in det till NIC.se och där det sker någon form av automatisk signering. Vi pratar också om ett nytt protokoll som man kan använda. De stora svenska domänansoperatörerna, de kan ha tusentals domäner, och då löser man inte problemet genom att stoppa in domänerna en och en och i ett webbformulär och får dem signerat. Då måste man ha ett elektriskt gränssnitt där man kan skicka in tusentals som signeras på ett automatiskt sätt. Man måste skapa två stycken nya roller i det här administrativa systemet. Det här påminner lite grann om hur det går till för komdomänen. En administrativ och en teknisk kontakt. Den administrativa kontakten bestämmer vem som ska få vara teknisk kontakt. Jag pratar mer om det alldeles strax. För att förmedla kunskap till innehavarna av domäner och hjälpa till, så tror jag att vi måste skapa ett ny typ av ombud som har en starkare roll. Det här gör utrymme för profilering mellan de hundratals ombud som finns i Sverige. Det finns ombud som bara är en eller två personer. Det finns ombud som är hela avdelningar. Och det kommer att ställa högre tekniska och pedagogiska krav på ombuden i framtiden för att kunna realisera DNS-säck. Och det här kommer ju innebära, tror vi, utökade möjligheter att erbjuda tjänster för ombuden. Och det kommer också innebära utökade möjlighet för ombuden att profilera sig sinsemellan, alltså att konkurrera om att erbjuda bra tjänster för domännamnsinnehavarna i Sverige. Vi tror också att rollerna för DNS-operatörerna kommer att förändras lite grann. När man autentiserar sig till det administrativa systemet så skapar man sig först i databasen. Man loggar in via ett webbgränssnitt som är öppet för alla, och så skapar man sig själv. Man matar in vad man har för data, vare sig man är administrativ kontakt eller teknisk kontakt. Man är då frivilligt registrerad i databasen och man får ett handtag, alltså ett ID-nummer. Och så får man ett lösenord. Och de här två grejerna används senare för att göra ändringar via ett webbformulär. Då. Och när jag talar om transaktionsgränssnitt så menar jag till exempel ett client-server-baserat protokoll som körs över TCP. Man har två program, ett program som kopplar upp sig till ett annat program, skickar in data, får ett svar tillbaka om datat har blivit accepterat eller inte. Och sen på serverdelen så tas data och skickas in i någon form av databas. Kanske kan det här vara PGP-krypterad e-post. Här vet vi inte ännu. För att en av grundprinciperna för det här är att man måste göra det så enkelt och billigt som möjligt. Och det är inte säkert att det här går att göra på ett billigt och enkelt sätt med e-post. Vi vet inte det här ännu. Det får vi se så småningom när vi ska realisera tekniskt. De certifikat som används i webbformulären är inte certifikat som köps till exempel från VeriSign. Därför att vi måste bootstrappa säkerheten någonstans. Så vi kan inte skapa ett administrativt säkerhetsramverk för DNSSEC som bygger på att vi har säkerhet som kommer någon annanstans ifrån, till exempel någon webb-CA, utan vi måste skapa säkerhet för systemet i sig själv. De roller som finns ser lite grovt skissat ut så här. En domän. Eller man har ett kontrakt och det här kontraktet pekar på en domän. Domänen i sin tur sköts av ett gäng tekniska kontakter. Och det här, då menar jag domändata, till exempel vilken nameserver som ska pekas ut att ansvara för domänen. Men också vilken nyckel som ska vara signerad för domänen. Och det är de tekniska kontakterna som kopplar upp sig till det här systemet och stoppar in det här datat då, utan mänsklig inblandning från registrets sida, mer när det blir fel. Den administrativa kontakten sen är utpekad direkt i kontraktet och den administrativa kontakten, han kan koppla upp sig till det här systemet och bestämma vem mer ska vara administrativ kontakt. Och de administrativa kontakterna kan sen bestämma vem ska vara teknisk kontakt eller vilka personer, vilka handles ska få lov att göra tekniska ändringar i datat här. Det har vi funderat mycket på. Det visar sig att när man börjar skapa någon slags modell för hur det här systemet ska fungera så uppstår det frågan, men borde man inte kunna skapa grupper och så vidare? Och då är frågan, om man har skapat en grupp, ska man kunna stoppa in en annan grupp i gruppen för att bygga hierarkier av grupper och så vidare och så vidare. Och ju mer vi funderade på det här så kom vi fram till att det går att bygga upp väldigt eleganta, avancerade, flexibla tekniska system som samtidigt blir väldigt opedagogiska, dyra att skapa och dyra att underhålla. Så vi har skalat ner det där och sagt att grupper till exempel ska inte finnas mer än i ett undantagsfall. Och det gäller stora svenska DNS-operatörer som kan skriva ett speciellt typ av DNS-kontrakt med Nikasse och på så vis få en grupp. Det här är våra preliminära tankar på hur det här ska se ut. Det är inte bestämt i detaljen, märk det. Det här datat ska lagras i en databas. Ombuden och operatören då, eller den tekniska kontakten, de kan använda sig av webbgränssnitt, tror jag. Men man måste också kunna använda sig av transaktionsgränssnitt. Och det här väljer man alltså själv hur man vill göra, tror jag. Den administrativa kontakten, där tror vi snarare att det kommer att luta åt att man är mer intresserad av att bara använda ett webbgränssnitt. Det beror lite grann på hur det ser ut. I dagsläget är det så att det får bara finnas en domän per svenskt aktiebolag. Men om det visar sig i framtiden att man ändrar regelsystemet så att ett aktiebolag kan ha 500 domäner, då måste man kanske även ge den administrativa kontakten möjlighet att kommunicera via ett client-server-baserat protokoll direkt med Nikasse. Jag kanske ska förtydliga det en gång till. Transaktionsgränssnittet är alltså till för att programmatiskt göra batch-ändringar in i registret. 100 eller tusentals tekniska ändringar som man kör nattetid till exempel. Hur påverkar det här domännamnsinnehavaren? Ja, lite grovt så går det väl till så att den administrativa kontakten, han skapar sig själv i databasen i ett webbformulär. Han väljer ett ombud sen, skriver ett kontrakt med ombudet. Den tekniska kontakten han skapar sig själv också i databasen. Och därefter så gör den administrativa kontakten så att han kopplar upp sig i webbformuläret. Och så säger han, den här personen ska vara teknisk kontakt. Här är jag lite opedagogisk i min beskrivning. Jag ser att vi kontrollerar. Och med det här med kontrollerar menar jag inte alltså att han verifierar datat. Utan med kontrollerar så menar jag att det är den administrativa kontakten som
bestämmer
eller styr vem som mer ska få vara administrativa kontakt. Den administrativa kontakten bestämmer också eller styr vem som ska få vara teknisk kontakt. Sen vet vi inte om en teknisk kontakt ska få peta in ytterligare tekniska kontakter. Det där har vi inte bestämt ännu. För min del så tror jag att det lutar lite åt det hållet. Den tekniska kontakten sen, han kontrollerar, styr, bestämmer över de tekniska datat som gäller för domänen. Och det här i dagsläget går det här till så att man använder sig av e-post och fax för att göra de här typen av ändringarna. Så man skickar in till Registry. Där finns det personal som läser manuellt varje ändring och stoppar det sen manuellt in i databasen. Det är här automatiseringen sker. Ombuden, de tar hand om registreringen och kontrakten. Och de verifierar företagens och personens identitet. Och det där med att verifiera ett företag som en persons identitet är besvärligt att göra. Man vill ju helst att en person till exempel ska verifiera sig på plats genom att slänga fram en legitimation. Men hur fungerar det om folk bor ute i obygden och har valt ett ombud in många mil ifrån den plats där man bor och verkar? Och då är det helt plötsligt inte så enkelt längre. Och det där med att verifiera ett företags identitet. Jag ringde till PRV och kollade i den sportklubb där jag tränar så kunde jag få ut registreringsbeviset för min tränares firma. Jag kunde få den skickad till min adress också. Det var en nyhet för mig. Jag kanske är naiv och känner inte till saker som alla andra känner till. Men jag trodde att det där med att få tag på ett registreringsbevis var svårt. Men så var tydligen inte fallet. Och då faller jag plötsligt värdet i att ha ett registreringsbevis som någon slags identifikation. Ombudet skapar domänen i databasen och säger vem som ska vara den första eller de första administrativa kontakterna. Kanske är det så att innehavaren vill lägga ut det här på entreprenad hos ombudet. Jag har inte bestämt ännu. Det kommer definitivt att bli så att ombuden kommer att ha mer att göra med innehavarna i Sverige. Och ombuden tror jag också kommer att vara de som får ansvaret för att göra en omstart av säkerheten för domänen. Om personalen som är administrativa kontakter har försvunnit sedan lång tid tillbaka, då måste man börja om från början. Bestämma vem det är som ska vara de nya administrativa kontakterna för en domän. Och då är det här är saker som ombuden kommer att jobba med, tror vi. Operatörerna, stora operatörer, har inga avtal med Nikesi idag. Men vi tror att det här är intressant att göra. Och det här ska vara något väldigt enkelt och väldigt litet. Utan i så stor avsaknad av administrativt och juridiskt ramverk som möjligt. Operatören registrerar vem på företaget som ska vara tekniska kontakter. Eller så gör man så att man har ett avtal med Nikesi som gör att man får tillgång till transaktionsgränssnittet. Och då får man även någonting som vi har valt att kalla en operatörskontakt. Som i praktiken är en grupp. En grupp i en nivå. Så det går att bestämma vilka tekniska kontakter som ska vara medlemmar i gruppen. Men det går inte att göra mer ändringar än så i den här operatörskontakten. Och det är många saker som kommer att vara svåra. Jag är strax klar med mitt framförande. Till exempel, vad händer om folk förlorar sina lösenord? Jag jobbar på ett stort svenskt företag med många tusen anställda som är spritt över hela norra Europa. Och där får man ett nytt lösenord genom att man ringer helpdesk och säger: hej, jag har förlorat mitt lösenord. Då säger helpdesken: ja, vad heter du? Jag heter Kalle. Ja, då får du lösenordet lastbil och sen så kör man vidare. Så fungerar deras säkerhet. Och förhoppningen är att ha ett starkare och bättre system i DNSSEC här i Sverige. Förlorade fysiska personer, vad händer om de som är administrativa tekniska kontakter blir oåterkalleligen onåbara för DNS, den administrativa strukturen kring DNSSEC? De kan kanske flytta utomlands på väldigt kort varsel, eller de byter företag på väldigt kort varsel, eller de försvinner på andra sätt. Hur löser man problemen kring det då? Jag talade tidigare om att vi bootstrappar säkerheten i webbformulären genom att ha ett självsignerat certifikat. Då måste man kunna verifiera den här signaturen, och då måste vi etablera separata kanaler för att kunna verifiera det på väldigt många olika sätt. För att de svenska domäner som ställer höga krav på säkerheten ska kunna verifiera de här certifikaten. Man måste ha någon slags rutin, tror vi, för vid företagsverifiering. Till exempel att när man får ett registreringsbevis i samband med en ändring av en administrativ kontakt, så tar man adressen i registreringsbeviset och skickar ut ett brev där det står att vi har gjort ändringar för er domän. Om det här är inte vad ni önskar, så kontakta det svenska registret för att göra ändringar. Så här gör till exempel en av de unga populära svenska internetbankerna. Det är väldigt lätt att hämta ut certifikat från den här banken. Det behövs bara en PIN-kod på 4 siffror. Men för att göra det svårare för att manipulera systemet, så varje gång man hämtar ut certifikat så gör den här internetbanken så att de brevledes skickar ut ett brev där det står att ni har hämtat ut vid den här datumet och tidpunkten ett säkerhetscertifikat ifrån oss. Det är väldigt viktigt, tror vi, att optimera på enkelhet. Hela tiden. Att iterera på enkelhet. Och genomföra det här tror vi man måste göra i flera steg. Och det gör under de kommande åren. Här kan man ju vara optimistisk och säga då att ja, det måste genomföras snabbt. Och det måste det ena med det andra. Men så här i retrospektiv nu, när databranschen går lite sämre, så har det visat sig att många projekt i Sverige har varit för optimistiska. Man har sagt att det har gått för fort. Och i slutändan har det inte blivit så bra produkter, och det har blivit dyrare också. Och det är också viktigt, har visat, ja, nu har jag skrivit fel här, påverkas av DNSSEC och IDN. Jag menar förstås att DNSSEC påverkas av nya domännamnsregler och internationella domännamn. Och i svenska och den europeiska domännamnsvärlden så verkar här med internationella domännamn ha högre prioritet än DNSSEC just nu. Och det tycker jag är synd. Men det är ju en högst personlig uppfattning. Den grundmodell vi har jobbat på hittills är att kostnaden ska vara maximalt någonstans kring några 100 kronor per år. Det här är ju bara en grov uppskattning. Om det är max exakt 250 kronor, det kan jag inte säga då, men det är snarare 250 än 2500 kronor per år. Men vi har också snackat om sådana här grejer, att vissa, man ska kunna köpa sig en svensk gulddomän till exempel med utökad service, och då kostar ju den mer då. Men vi vill göra så här att det är ett lågt pris så länge man har egna tekniska kunskaper och sköter sin domänrätt. Men så fort man börjar göra fel, då kostar det extra. Vi samarbetar också med andra registrin runt om i världen. Och det är framförallt Holland och Tyskland som har kommit längst utöver oss här i Sverige. Det ligger förhållandevis bra till. DNSSEC löser inte alla problem. Det finns inga revokeringsmekanismer. Det finns timeouter på signaturerna som man kan sätta väldigt kort tid. Till exempel en vecka eller någonting innan stilen kanske. Det finns heller inga kontroller av indator. Det här är mycket viktigt att förstå. Jag har skrivit upp några förslag här. Och det bästa exemplet på förväxling här är väl Föreningssparbanken och Föreningssparbanken. Det är väldigt lätt ett webbformulär att missa det ena ifrån det andra. Och då spelar det ingen roll att båda domänerna är hämtade via säkra DNSSEC. För man har fortfarande matat in ett felaktigt domännamn. Det här är någonting som lutar lite grann åt det Bruce Schneier kallar för inte syntaktiska, men informationsinnehållsattacker, alltså att man manipulerar information som ligger väldigt nära en människas uppfattning av hur information ser ut. Mitt företagsnamn till exempel är en förkortning av regular expression, och det kan stavas både med eller utan ett P. Så det var allt jag skulle säga.